Det här är rubriken för idag. Saul, Israels första kung. Det är så att vi för ett och ett halvt år sedan bestämde oss för att predika oss kronologiskt genom Bibeln. Vi startade på väg genom Bibeln, kallas predikoserien. Började med skapelsen i första i Mosebok i början på Bibeln. Och sen Guds kallelse på olika sätt över Israels folk och slaveriet i Egypten och befrielsen därifrån och vandringen genom öknen. Så kom vi till Josua där de intog landet. 12 stammar som bosattes i Israel. Det blev en tid av domartid där Gud kallade olika människor, män och kvinnor, att bli ledare, domare i Israel. Var Guds röst. Vi läste om det i domarboken under hösten. Det var Debora och Gideon och Simson. Vi närmade oss första Samuelsboken. Läste om Hanna och Samuel. Läste om Hanna som bad över att få ett barn. Och hon fick Samuel. Samuel som växer upp i templet hos Eli. Gud talar till Samuel och Samuel blir Israels sista domare. Och vi befinner oss ungefär 1100 år någonstans där, mellan 1000 och 1100 år innan Jesus föds. Där i första Samuelsboken. Ni som har varit med ett tag minns de här predikningarna i domarboken, så avslutas domarboken med: på den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv fann för gott. Och det gick inte så bra. Det var ganska stökigt i Israel under den här tiden. Det fanns ingen samlande kraft. De här 12 stammarna drog åt lite olika håll. Och folket sökte upp Samuel. Därför att det vanligaste var ju att den som sönerna till Samuel hade tagit över hans roll. Men de hade inte förtroende för Samuels söner. För de var ute och gjorde inte som Gud hade tänkt. Så att de gick till Samuel och ville ha en kung. Därför att det hade de andra länderna runt omkring. Och ni som har tonårsbarn, ni har hört det förut. Alla andra får ju. Varför får inte vi en kung? Det är så de säger faktiskt. De går till Samuel. Alla andra har ju en kung. Varför kan inte vi också ha en kung? Jag ska försöka. Det finns mycket att läsa om Saul. Det är hela från kapitel 9 till kapitel 31. Och det skulle ta alldeles för lång tid att läsa igenom och gå igenom varje detalj. Så jag ska försöka göra en snabb genomgång om vad som händer under kung Sauls regeringstid. Ni får hänga med. Ni kommer att klara småningom eventuellt. Hur som helst, folket i alla fall, de går till Samuel och begär en kung. De vill ha en kung. Samuel tycker, troligtvis blir han lite stött därför att det är hans söner de ifrågasätter. Att de inte får ta över. Och egentligen är ju Gud som är deras kung. Så han går till Gud och klagar. Folket vill ju ha en kung, de fattar inte bättre. Men Gud har också lite gett upp. Därför han har ju stöttat dem, han har befriat hela folket från slaveriet i Egypten. Från att de har blivit befriade så har de motsatt sig Gud hela tiden och gått andra vägar. Och Gud säger, ja men ge dem en kung då. På något sätt, okej, det verkar inte fungera på ett annat sätt, så ge dem en kung. Det här är första Samuelsboken 8. Men Gud säger också till Samuel att varna folket för att när ni begär en kung så måste de veta om vad följderna blir om ni får en kung. Därför att om ni får en kung, säger Samuel till folket när de kommer dit och begär en kung, är att kungen, han kommer att ta in era söner, era förstfödda söner, de bästa ni har, till att bli i hans armé. Ni kommer inte ha något sånt till det. Han kommer att hämta dem. Kan man också läsa senare i texten att Saul gjorde så. Fort han såg en kraftig kille som han tyckte att han skulle vara med, så tog han med honom i armén. Man har ingenting att säga till dem. Era döttrar kommer att få jobba i palatset, i hans hov. Han kommer att ta den bästa marken som finns till sin besittning. Och han kommer kräva in hårda skatter. Det här blir, om ni får en kung, så kommer detta hända. Vill ni fortfarande ha en kung, säger Samuel. Och de säger, ja, det vill vi. Okej, trots varningen, vad som kommer att ske när, om de får en kung, så vill de ha en kung. Samuel möter Saul och smörjer honom till kung. Saul var en lång och ståtlig man. I kapitel 9, vers 2 står det så här. Ingen bland Israels barn var vackrare än han. Han var huvudet högre än allt folk. En lång, ståtlig man var Saul. Och Samuel smörjer honom till kung. Så kan man läsa i kapitel 10 att Guds ande faller över Saul. Han fylls med anden, Guds ande, och han får ny kraft, ett nytt hjärta, ett nytt sinne. Och sen går han i strid med ammoniterna, hans första strid, och han vinner och folket jublar och alla är glada. Det blir fantastiskt. Samuel träder tillbaka som tidigare domare i Israel, och Saul blir då kung istället från den här tiden. Men Samuel finns med som rådgivare till Saul, och Saul växer som kung. Riket går framåt, de segrar. Sen går det 2 år. Saul, eller Israels folk, de hamnar i konflikt med filisterna. Det är hela tiden, ni som har läst GT, det finns massa riker runt omkring, och de gör inget annat än att anfalla Israel hela tiden. Det är ungefär det de håller på med och krigar. Filisterna, de invaderar och så ställer de upp sin här. Det står något tillfälle där att hären är lika stor som sanden på stranden. Det är enormt massa människor. Israels folk, de börjar bli lite rädda när de springer och gömmer sig. Saul, som finns i en av de här städerna, han vet, har fått order från Samuel att ni ska vänta i 7 dagar. Så kommer jag dit och så ska vi offra till Gud och sen ska vi segra över filisterna. Det som händer är att det går de här 7 dagarna. Och Saul blir otålig. Samuel har inte kommit. Och folket verkar ju helt borta här. Och filisterna står där. Vi måste göra någonting. Jag offrar istället. Så han tar fram de djur som de skulle offra. Och så offrar Saul till Gud för att de sen ska kunna segra över filisterna. Och precis när Saul har offrat färdigt, när offret är färdigt utbrunnet, så kommer Samuel. Och han blir inte så glad. Därför att Saul har ju inte gjort det som Gud hade sagt genom Samuel. Han var otålig och höll sig inte till det Gud hade sagt. Det står så här i kapitel 13 och vers 13 och framåt. Du, Samuel säger till Saul, du har varit handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud som Herren din Gud har gett dig. Om du hade gjort det skulle Herren befäst ditt kungadöme över Israel för all framtid. Men nu ska ditt kungadöme inte bestå. Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta och utsett honom till första över sitt folk. Men du har inte hållit vad Herren har befallt. Hade han bara väntat, så står det i texten att då hade han varit en fantastisk kung. Men han blev otålig och kunde inte vänta att hålla det som Gud hade sagt till honom. Det går en tid till. Nya krig. Den här gången mot amalekiterna. Saul får en ny order via Samuel att krossa amalekiterna. Döda alla. Inte ta något byte. Låter hemskt, men det var, det finns historien. Ni som vill ni läsa får ni läsa hela. Här är bara en sammanfattning av vad som händer. Men Sauls order var att krossa den amalekiterna, deras armé och allt folk och allt, ja, allting som de hade. Men det som händer är att när Saul och de besegrar amalekiterna, för gör de, så tar de kungen till fånga. Det står så här i vers 9 kapitel 15. Men Saul och folket skonade Agag, alltså kungen där i amalekiterna, och det bästa och det näst bästa av fåren, korna och lammen. Kort sagt, allt av värde. Det ville de inte viga åt förintelse. All boskap däremot som var dålig och värdelös vigde de åt förintelse. Än en gång så lyder inte Saul det som Gud hade sagt genom Samuel. Och det som händer nu, ja, det är att Samuel, han smörjer David i hemlighet till kung istället. David kommer ju återkomma till nästa vecka. Men det är det som händer. Gud har ju tagit bort kungadömet från Saul. Det funkar ju inte. Så att de smörjer David som kung istället. Och Samuel dör. Det som händer strax senare, lite senare, är att David besegrar ju Goliat. En annan kommer, de där filisterna kommer tillbaka. Den jätteliken Goliat, den välkända berättelsen där han hånar det israelitiska folket, Israels Gud, och sen går David fram och blir den som besegrar Goliat och den filisteiska armén. Han blir på så sätt in i Sauls hov, och han är ju också inte bara en fåraherde som kan döda Goliat, han är ganska bra på musik också. Kan spela harpa och sjunga. Och det gör han i hovet därför att Saul blir ganska vred. Han har lätt till att brusa upp och bli arg. Och när det där händer så lugnar David honom med att spela och sjunga för honom. Men Saul märker ganska snart att David blir ganska populär bland folket. Och avundsjukan kommer. Och mellan Saul och David hamnar Sauls son Jonatan. Sonen till Saul. Men han blir väldigt nära vän med David. Så att Jonatan räddar David flera gånger, det är för att Saul bestämmer sig för att döda David. Och han får leva i flykt under många, många år. Och Saul ger ganska mycket kraft och ekonomi till att jaga på efter David i hela landet. Men han undkommer, han flyr. Och David undviker också att döda, han har flera tillfällen att döda Saul faktiskt. Men han gör inte det. Den mest roliga berättelsen om just den här, när David kan döda Saul, är faktiskt när Saul blir lite nördig och behöver gå på, man har inga toaletter där man är ute, men han gömmer sig i en grotta, eller går in i en grotta för att göra sina behov i alla fall. Och i den grottan befinner sig David faktiskt. Så han går in där och gör sina behov. Men David låter bli att döda honom. Det är faktiskt sant. Det kan man läsa i. Den tycker barnen om när jag berättar den i söndagsskolan och annat. Det är ungefär den enda gång det står om sådana saker i Bibeln faktiskt. Det var en väldigt konstig parentes, men så är det. I slutet på Sauls regeringstid så anfaller filisterna en sista gång. Ja, inte sista gången, men just det här emot Saul i alla fall. Och han söker Gud, det här är kapitel 28, första samlingsboken. Han söker Gud för att hur ska jag göra nu? Men Gud är tyst. Han vet inte råd, han har ingen aning. Så det gör att han söker upp en spåkvinna i landet. För att komma till råd. Och egentligen för att söka upp Samuel, för att han är död. Han saknar sin rådgivare. Så han söker upp i hemlighet. Han maskerar sig och söker upp en spåkvinna. För att veta hur han ska anfalla filisterna. Men spåkvinnan kommer på honom. Samuel trädde fram faktiskt som någon slags ande, där står det. Och talar om att det kommer inte gå så bra för Saul. Det kommer att gå illa, de kommer att förlora striden. Och striden blir hård mellan den israeliska armén och filisterna. Och Saul inser att striden är över vad han väljer. Istället för att bli tillfångatagen så tar han sitt eget liv, sa i kapitel 31. Där slutar berättelsen, eller historien, om kung Saul i tragik. En snabb genomgång om Saul, det här är många kapitel, från kapitel 9 till 31. Läs gärna hela den här historien, en spännande historia, många bottnar och djup på olika sätt. Men när man läser också om Saul, Israels första kung, så kan man, behöver man ställa sig in några frågor. Hur kunde det bli så här egentligen? Därför att Saul är ju utvald av Gud. Det är ju så. Det är inte på att folket väljer en kung av sig själva, utan det är ju Gud som utväljer honom. Det sker genom lottdragning, som man alltid gjorde på den tiden. Man lottade först innan vilken av stammarna det skulle bli, och det blev Benjamins stam, och sen lottade man vilken av familjerna i Benjamins stam det skulle bli, och det blev Sauls släkt. Och Saul blev den som skulle bli kungen. Då hade han sprungit och gömt sig, för han visste, han var redan smord till kung av Samuel. Men han kände sig liten inför uppgiften. Vem skulle inte vilja vara det? För att bli ett land som går från 12 stycken stammar, han skulle förena de här till ett under en kung. Det var ingen lätt uppgift. Men han är ändå utvald av Gud. Guds ande uppfyller honom, det står då. Gud är med honom, fyller honom med en ny ande, ett nytt hjärta, ett nytt sinne. Och han har ju sig, till och med sin kropp och för sig. Han är storlig, han är snyggast av alla i hela Israel, står det ju. Och han är ett huvud högre än alla andra. Ja, det är ju en kung, en sån här stridsman, vad vill, som folk följer. Det är ju inte så bara, det kommer en liten kille så här som kommer fram. Det är ingen som följer, men han är ju stor. Verkar vara en riktig så här, men honom följer man ju bara. Okej, här är en stor man, vi följer honom. Han är en god stridsman och vinner många krig. Och, men han är bra som ledare. Sådär. Gud är med honom. Men ändå så går det snett någonstans på vägen. Och det finns ett uttryck som är, det är inte hur du startar som betyder något, utan hur du avslutar din vandring. Det här finns många som säger, det kan vara Michael Phelps som har sagt det här, Usain Bolt, och det finns lite osäkra källor vem som egentligen har sagt det här, men det sägs på många sätt. Alltså det är inte hur du startar som betyder något, utan hur du avslutar. Därför att Saul fick en väldigt bra start. Gud var ju med honom, fylld av ande, utvald inför folket, inga problem. Men det är hans handlande sen som gör att det inte blir så bra. Han misslyckas på flera punkter som ni såg i sammanfattningen. Han har ju fantastiska förutsättningar. Tänk att vara utvald av Gud, kallad av honom. Vet inte om den fördelen var vackrast i hela landet, men det var ju han ändå. Han såg ut som en kung, en ledare. Och han vann en hel del segrar. Trots detta går det ju illa för Saul. Därför att det är, jag kan ta bort det där, tror jag vi gör så här. Det är ju hans högmod som blir en del av hans fall. Någonstans på vägen verkar han få för sig att det går bra utan Gud. Därför att vi kan missbruka den kraft och de gåvor som vi får av Gud. Och inse någonstans, tro på vägen, att ja, men det är ju jag själv som gör att jag lyckas så bra. Vi känner oss utrustade till en början med att Gud har kallat oss ut, gett oss gåvor, och vi känner tacksamheten till Gud. Men efter en tid, när åren går kanske, och vi känner att ja, det här går jättebra, vi lyckas och finns med i toppen, i ledningen på olika sätt, eller vad det nu är för någonstans. Och där tappar vi kontakten med vem det egentligen är som har gett oss utrustningen för den vi är, vem som har skapat oss. Och Saul, någonstans på vägen mot toppen, så går han vilse och tycker sig själv vara, ja, men jag klarar mig själv. Det är jag själv som har lyckats med detta. Han tappar kontakten med Gud, och så är det med oss också ibland. Högmodet tränger in i våra hjärtan, och när människor tjänar och hedrar och beundrar oss och ser upp till oss på olika sätt. När människor runt omkring dig börjar se upp till dig, har dig som föredöme. Det behöver inte vara tusentals människor, det kan vara en eller två, en liten grupp. Så finns det en risk att högmodet kommer in och vi säger att det är mitt ego, det är jag själv som gör att det går så bra. Att om det är jag, mig som de ser upp till, och inte att det är Gud som har skapat det, gett dig de förutsättningarna. Vi glömmer bort Gud, precis som Saul gjorde. Det verkar ibland, man kan läsa texten, att det verkar som Gud utvalde Saul för hans ödmjukhet. För när han väl skulle bli utsett till kung så sprang han och gömde sig. Men någonstans på vägen försvann ödmjukheten och högmodet. Och en destruktiv stolthet tog över och förstörde Sauls ledaregenskaper. Genom att ignorera Gud och hans råd genom Samuel tillåter Gud, eller Saul, att det andliga hälsotillståndet i landet försämras för allt folk. Och han skiljer både sig själv och folket från Gud. Och kanske om man tittar på kapitel 15, när han misslyckas stort den andra gången, så står det så här i första Samuelsboken 15 från vers 19. Och det är ju när Saul har tagit, de har tagit byte trots att de inte skulle ha gjort det. Då säger Samuel så här till honom: varför har du inte lyssnat till Herrens röst utan kastat dig över bytet och gjort det som är ont i Herrens ögon? Saul svarade Samuel: jag har ju lyssnat till Herrens röst och gått den väg som Herren har sänt mig på. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och vikt amalekiten av förintelse. Men folket tog byte av får och kor, det bästa av det som skulle vigas och förintelse, för att offra åt Herren din Gud i Gilgal. Då sa Samuel: behagade Herren med brännoffer och slaktoffer lika mycket som om man lyssnar till Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och lyhördhet bättre än baggars fett. För upprorskhet är trolldomssynd, och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han förkastat dig som kung. Dels när han ställs inför fullbordat faktum och Samuel kommer dit. Samuel säger att han hör, ja, det hör ju får som bräker och kor som råmar. Vad är det för ljud? Ja, men ni, då säger han att det är ju folket, de andra som tog byte. Det är inte så att folket gjorde det om inte Saul hade sagt det. De gick inte mot sin kung, det kan jag säga. Men Saul sa det. Ja, men det var de som tog med bytet. Och så försvarar han med: vi ska offra till din Gud. Han säger inte vi ska offra till vår Gud, utan till Samuels Gud. Varför är det inte Sauls Gud de ska offra till? Ja, någonstans är det just att det har hamnat snett. Saul känner inte att Gud är hans Gud, utan är ju Samuels Gud. Han försvarar att han tog bytet för att han skulle ge det till Gud. Jag läste en bibelkommentar omkring det här. Så om det hade varit idag, då skulle man kunna säga så här, eller Saul kunde säga så här: jag stal pengar för att lägga i kollekten. Det var det som Saul sa. Ja, men då förstår man, men det kan man, det går ju inte. Eller hur? Ni förstår hur fel det här var. Jag stal pengar för att ge till kollekten. Ja, men det, så gör man ju inte. Men det var så som Saul gjorde. Gentemot det han hade fått order och lydnaden från Gud. Han handlade. Men Samuel säger att lydnad är bättre än offer. Och det här är första gången det här, just det uttrycket används. Men det återkommer flera gånger i Gamla testamentet. Och Jesus använder det uttrycket också flera gånger. Menar då Samuel att offer är oviktigt? Nej, det menar han inte alls. Offer är viktigt. Utan det Samuel menar, det är att vad är syftet med offret? Offret är ju en helig ritual mellan Gud och människan. Ett försoningsoffer, ett sätt att be, ett sätt att närma sig Gud. Men om människan, personen som offrar, inte närmar sig Gud, offrar med ett uppriktigt hjärta, då blir offret bara en tom handling utan någon som helst betydelse. En religiös handling, en religiös ceremoni är helt meningslöst offrandet om det inte sker med hjärtat. Om man kommer till Gud med ett öppet hjärta och ger till honom, då tar Gud emot det. Men om man inte gör det, utan man gör det av andra anledningar, då blir det bara tomt. Att gå på Guds tjänst, att ge pengar i kollekten eller att ge av sin tid, det saknar helt betydelse för Gud om det inte sker helhjärtat i en överlåtelse till Gud. Det är det Samuel säger. Att då blir det bara ritualer och gärningar, någon slags handlingar utan hjärta. I Hosea kapitel 6:6 säger Gud så här: ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer. Kunskapen om Gud hellre än brännoffer. Och så tänker jag, när jag läste de här texterna, men hur ska man få ihop det här? Så tänkte jag på Jesu berättelse om den barmhärtige samarien. Eller samariten som det hette när jag gick i söndagsskolan. Men när det kommer en laglärd man och kommer till Jesus och frågar honom: mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och så frågar Jesus honom: vad står det i lagen? Vad säger Bibeln? Och han säger: du ska älska Herren Gud av hela ditt hjärta, och med hela din själ och med hela din kraft, och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Och Jesus sa: ja, men det är rätt. Gör så får du leva. Och för att visa sig att han var rättfärdig, den här mannen, så frågar han: vem är då min nästa? Och så kommer liknelsen om mannen som blir nedslagen av rövarna, som ligger där slagen och behöver hjälp. Och så kommer både prästen och leviten förbi och hjälper honom inte. Men det kommer samarien, fienden egentligen, och hjälper honom. Och Jesus slutar berättelsen och liknelsen med att fråga: vem är denna mannens nästa? Och mannen svarar: den som visar honom barmhärtighet. Går du och gör som han. Att det handlar om att se med Guds ögon på de människor som vi har runt omkring sig. I det här fallet, i den här liknelsen, var det en man som har blivit nedslagen, som behövde vård. Men det verkar som om prästen eller leviten på något sätt hade mer bråttom till att komma i tid till templet eller vad de nu skulle göra för någonting, istället för att hjälpa den slagne. Den ritualen, de religiösa handlingarna, gick före kärleken till en annan människa som behövde hjälp. Och det där är inte Guds hjärta. När det handlar om Guds hjärta handlar det om att se människor först. Att se på den som behöver hjälp. Och det där gör ju ibland ont. Därför att ibland är det väldigt mycket lättare att offra pengar till någonting som sker långt bort. Till exempel, det här är ju farligt att säga, men ibland är det faktiskt så, möter det. Till exempel ett barnhem i Bolivia som vi har, eller skola där. Man kan till och med ge mycket pengar dit. Samtidigt som jag vet att min grannfamilj Där lider de. De har svårt att få ihop till hyran. De har svårt att få ihop till mat. Men dem vill jag inte ens möta. Förstår ni? Här blir det någonting fel. När vi hellre tar ansvar eller ger för någonting som är långt bort så jag inte behöver möta det själv. Och det där är ju jobbigt. Det är för någonting som berör oss ibland. Därför att det kommer ju så nära oss. Guds eget hjärta. Som ser människor runt omkring oss, närheten. Och någonstans där verkar det ha gått snett för Saul också. När det gick snett för Saul så förlorade han kungariket. Hans handlingar fick konsekvenser för hans liv. Det står så att i kapitel 15 där i slutet. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han förkastat dig som kung. Sauls handlingar fick konsekvenser för hans liv. Men det är viktigt att veta att Gud förkastar inte Saul för det. Det är en väldig skillnad. Men det kan vara så att det finns saker i ditt liv som Gud har gett dig, placerat dig kanske i olika sammanhang, i olika positioner, situationer, vad det nu är för någonting, som Gud har lett dig in i. Jag vet inte vad det är, men det vet du. Och någonstans har du tappat bort att det är Gud som har gett dig platsen, eller utrymmet, eller gåvan, vad du nu är för någonting. Och helt plötsligt tas den ifrån dig. Så var det för Samuel, eller för Saul. Kungariket togs ifrån honom. Nu är det ingen av er som är kungarike, men ni kan ha ett område oavsett vad det är som Gud har gett dig. Som faktiskt våra egna handlingar får konsekvenser för, som vi blir av med. Det finns berättelser om de här talenterna. Där det faktiskt den som hade bara en som gömde den i marken blev av med den också. Det är jättekonstigt. Ja, men jag tror att våra handlingar i livet får konsekvenser. Men det innebär inte att Gud förkastar Saul. Gud älskar fortfarande Saul som person. Och är det så att det har hänt saker i ditt liv som har gjort att du känt att saker och ting har försvunnit. Du kanske hade ett utrymme förut, ett område, någon plats i en församling eller i samhället någonstans där. Och sen har det gått snett i ditt liv. Och så har det där rasat. Det innebär inte att Gud har förkastat dig. Ja, det kan hända att dina handlingar har fått konsekvenser för ditt liv och situationer. Men Gud har inte slängt bort dig. Gud vill leva nära dig. Han älskar fortfarande dig. För det är så i 1 Johannes 1:9 så står det. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Jag tror det fanns en framtid för Saul. Om han hade sökt Gud någonstans på vägen. Han blev först välsignad, fylld med helig ande. Det gick bra, men så glömde han bort Gud på vägen någonstans. Och så gick det neråt. Och han fick flera ord från Samuel och andra om att vända tillbaka till Gud. Men han fortsatte sina handlingar. Han sökte sig aldrig tillbaka till Gud. Och så gick det som det gjorde. Men Gud förkastade inte honom. Det var Saul som vände Gud ryggen. Det finns en väg tillbaka om man misslyckas i livet. Det finns en väg tillbaka för om man har hänt saker i ditt liv. Som har gjort att du känner att du har hamnat snett och kan du tagit avstånd från Gud. Ni har inte kommit i liksom, det skaver lite i din relation till Gud. Och kanske också andra människor. Men det finns helande och försoning att få hos Gud, hos Jesus Kristus. När Jesus säger de här orden att om att det är lydnad, barmhärtighet han vill se och inte offer. Så handlar det om att han, människor tycker att det är fel att han hjälper syndare. Att han ser till de sjuka. Men det är de för dem han har kommit, säger han. Det är de sjuka som behöver läkare, inte de friska. Jesus har kommit för dem som har känner att de har misslyckats. Det finns sår, så finns det läkedom hos Jesus. Du kan möta Jesus idag. Vi ska alla om en liten stund få fira nattvard tillsammans. Och du kan få bli påmind om vad Jesus har gjort för dig. Du kan där få ta emot förlåtelse. För att Jesus älskade och gav sitt liv för dig. Han utgöt sitt blod, han gav sitt liv för att du skulle kunna bli hela. Det finns förlåtelse och upprättelse att få. Och du kan få bekänna den. Kärleken, ta emot den genom att ta emot nattvarden om en liten stund. Det finns möjlighet då också att få förbön. Därför att Gud vill hela dig. Gud älskar dig. Gud vill komma nära dig. Gud vill upprätta dig. Gud vill upplyfta dig. Han vill inte att du ska kämpa själv. Han vill vara nära dig, med dig, varje stund och varje dag. Gud älskar dig. Glöm aldrig det. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du finns nära oss. Vi kan läsa om att Sauls liv får konsekvenser och våra liv, våra handlingar får också konsekvenser. Men det gör inte att du förkastar oss. Du finns alltid nära oss. Vi får alltid komma till dig. När vi bekänner våra synder med hela vårt hjärta, Herre, så får vi komma till dig. Du hjälper oss. Och jag ber för var och en som den här stunden känner att de brottas med olika saker i sitt liv som beror på handlingar som de har gjort. Kanske medvetna i efterhand att det här varit inget bra. Och vad som helst än har hänt, så får vi alla få komma till dig och söka din förlåtelse, din kärlek och din nåd. Och den finns här att ta emot idag, Herre. Jag tackar dig för att vi med öppna hjärtan, helhjärtat, får söka dig i allt det vi gör. Hjälp oss inte att göra massa tomma handlingar utan hjärta. Utan låt oss i allt det vi gör vara helhjärtat för dig, Herre. Hjälp oss att se på de människor vi möter med dina ögon. Och inte stressa till olika samlingar därför att vi ska hålla ett religiöst system. Nej, hjälp oss att se med dina ögon på allt det som sker runt omkring oss. Låt ditt hjärta bli vårt hjärta, Herre. Låt oss älska dig och älska varandra och oss själva som du gör, Herre. Kom nära var och en som den här stunden söker dig. Jag ber i ditt namn, Jesus. Amen.